Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Och även denna vecka har med mig Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle, vilken suck du la av där nu. Hur har du det egentligen?
Nej, men det var bara det här strul. Det var bara liksom en lite pressat schema. Och så var det strul med Skype. Och så, ja, du vet.
Äntligen så kom vi igång, suck.
Exakt, nu kör vi sucken. Ja. Nej, men vi ska filma efter det här. Så jag liksom håller på att tänka på det lite samtidigt, tror jag. Vi ska göra något vi har gjort det där TV-programmet om vårt hus i Frankrike, så nu ska vi göra några kompletteringar till det och sådär. Så det håller jag på med också. Och sen är det där med veden också.
Ja.
Jag håller på med vedhållningen. Så jag stod och klöv lite innan vi började spela in här nu på morgonen.
Ja, vad funderar du på det då?
Nej, men det är bara det man håller på med det också.
Fullt ös, alltså, ja. Jo, men det är samma här.
Exakt. Ja. Du, hur går det på turnéerna?
Det går bra. Det går bra. Det är späckat schema är det. Jag var ju konsulta i tisdags. Hade jättefint möte där med ett medelålderspar som bygger upp ett småbruk.
Kul.
Och sen, ja, men det är väldigt roligt var det. Och sen var jag ju i Bergs bygdegård, en sån där, och de har ju kommit igång och bygga upp trygghetspunkt och så vidare, håller på med kommunikation för att få in information som de kan sprida till medborgarna, fixa med vatten ifrån den grävda brunn. Ja. Och sen var jag i Fredsbergs bygdegård sen på torsdag kväll. Och sen, ja, sen är det sen upp 4:30, köra 20 mil hem. Och på fredag morgon och så hem, sova en liten stund, iväg och ta progesterontest på tiken, och den har ju ägglossning på onsdagen då. Så att det var ju väldigt bråttom, men så när jag åker hem så ifrån veterinären, då har vi barn och barnbarn hemma. Vi var barnvakten när de ska på spa. Men hon trodde att vi skulle hinna om vi var uppe i Nordmaling, 70 mil upp i landet, till på söndag kväll.
Alltså, de... så har varit att lämna hundar i Nordmaling.
Ja, vi är där tillsammans. Vi lämnar inga hundar, vet, utan vi är ju där. Vi bor på hotell Levar från 1600-talet nu inne i Nordmaling här.
Alltså, är du i Nordmaling nu?
Jajamensan. Jag sitter i... kan man säga? Vi bor i uthuset, som min hustru sa. Nej, men de har ett gårdshus här där man kan ha hundar då. Vi har ju båda hundar, två hundar med oss då. Ah, så ja. Vi är... var igår, och de var ju nybörjare båda två, tiken och hannen där, så att de försökte. Men han har ju klurat i natt. För när vi åkte dit i morse nu då funkar det fortfarande. Och vi är ju på slutet nu då. Så det var... nej, men han hade klurat färdigt, så på 45 sekunder så hängde de ihop sen då.
Så det är klart.
Ja, nu har vi en parning, men vi ska prova att göra en i eftermiddag också då, ska vi se. Och sen Kul. Är det nu på lördag är det vuxenskolans årsstämma i Norrbotten, ska jag upp till hålla föreläsning då i 2 timmar där uppe på lördag nu då.
Och så, livet på vägarna.
Ja, det är det. Men nu har jag hustru med mig, då är vi på semester.
Vem vattnar dina plantor när du är borta?
De tror jag sänkte temperaturen där nu. De har grott allihopa. Så jag sänkte till 12-13 grader någonting. Lite max sänkning då för att den ska torka ur så fort och så rejält vattnat med underbevattningstråg. Så det får klara sig en vecka faktiskt. Och sen, men sen kommer grannen och tittar till djuren då.
Just det.
Och ställer in grundstammarna som kom idag. Står innanför grinden. Så att de inte, det blir minus 8 grader. Så att de står inne i snickeriet då, där det är 7-8 grader. Och de får ju inte vakna heller, vet du, till alla trätillverkningskurserna här nu i april.
Alltså de får inte bli för varma och glada, de måste hålla sig.
Precis. Och de är ju skickade med DHL, så jag vet ju inte riktigt vad de har varit med om den här veckan som de har fått runt. Va?
Lite vad som helst förmodligen.
Ja, det är lite känsligt det där. Det är lite känsligt. Både DHL och Schenker har ju bara utkörning en gång i veckan uppe hos oss, vet du. Så att det är...
Vi har två. Mm. Inte för att skryta. Du, ja. Jag... när jag stod i Klöved så funderar jag... Alltså, grejen är så här. Vår laggård brann ju ner.
Ja.
Och då förstördes även vårt pannrum och alla grejerna där i. Så jag måste liksom bygga upp det igen. Och då har jag fått nys om det här med flispannor.
Mm.
Alltså bara, jag har liksom blivit nyfiken på det för att det verkar så skönt. För då har man ju som ett flismagasin med en skruv i. Så man behöver liksom inte elda varje dag utan den sköter det själv.
Ja.
Så länge magasinet är påfyllt med flis så kommer den att elda själv och mata in själv och allt det där. Och den typen av handpåläggningsfri hantering gillar man ju när man har mycket.
Ja, ja det blir ju väldigt bekvämt.
Ja, det låter ju otroligt bekvämt. Och också liksom kul med något nytt och allt det där. Men sen så nu har jag liksom... Så stod jag och klöv ved och så känner jag så här att vet jag hur man gör. Det har jag hållit på med hela mitt liv.
Ja.
Och jag har liksom rätt bra nu infrastruktur för att göra ved. Det går ganska snabbt för mig. Jag har bra maskiner och sådär. Flis har jag ingen aning om.
Nej, men... Man kan väl säga så här. Det blir ju bekvämare kanske om det får fungera. Ja, och det får du ju se till att det gör då. Det har väl varit teknikutveckling där. För att det finns alltid risk att det storknar, alltså fastnar och sånt där i matningar och sådana där grejer då. Men och man kan väl säga så här. Jag tänker medan du pratar där. Du ökar ju komplexitetsnivån, det vill säga sårbarheten. Därför att då måste du ju ha maskin som flisar. Yxa och bågsåg slash motorsåg är ju en lägre tekniknivå som är lättare att hålla igång.
Just det.
Men sen tänker
jag så här. Det är svårt att flisa utan maskin, ja.
Tänk när du står där med en kubbe, vet du, ska jag flis av den istället för veklabba Kalle med yxan. Det blir jobbigt.
Mardröm.
Jobbigt på
knivet. Rivjärnet.
Jag tar rivjärnet, ja precis. Nej, men å andra sidan så kan man ju tänka så här. Du kan ju... fixa så att du kanske kan hålla igång. Du har ju solceller och sådana saker. Jag vet inte vad det är för effekter på flismaskinerna. Det jag misstänker att det är en del i alla fall.
Ja, det verkar vanligast det verkar vara att man sätter dem på traktorn.
Ja, ja men precis. Ja, men det är nog... Ja, just det. Du har ju traktor, du.
Ja, men då är traktorn liksom lite för liten för det egentligen.
Ja, det finns ju väldigt olika... Vad har du för motor på traktorn?
50 hästkrafter är det.
Ja, men det kan du ha en. 50 hästar, ja. Då kan du ha en med matning och sånt också på.
Okay.
Alltså att du har en vals så att du bara sticker in grejerna och så sköter den sig själv medan du hämtar. För att det är, när man håller på att flisa, alltså du ska upp till en viss nivå då du kan ha så att den matar själv. Du med, drar in riset själv. För annars så står du där och så ska du trycka in riset. Och sen får du gå och hämta. Va? Då får du ju ner tempot väldigt mycket.
Just
så
det
är ju, ska man flisa ska man ju ha en med valsar. Men det kan, med 50 hästar måste du kunna ha en sån alltså.
Ja.
Absolut. Men då tänker man ju så här liksom att... du har ju andra... värmekällor också. Du har ju Vasaugnen, du har vedspisen.
Ja.
Inne i huset.
Ja, luftvärmepump.
Ja, nej men jag tänker just med fastbränslet. Om det inte finns i el och sådana grejer då.
Just det, om det skiter sig med flisen så kan jag klara mig ändå, tänker du eller?
Med bostadshuset i alla fall va?
Ja.
Och moderna pannor och sånt där, det är cirkulationspumpar, det är fläktar. Ja, så det är en hyfsad... det är långt ifrån den här äldre V-pannan som var förr med självcirkulation.
Ja, det är det. Men det verkar som att det är ganska... alltså det är sårbart att såret vidare att det kan gå sönder, men det verkar inte som att det drar, den drar inte så mycket el som det bara är på pumpar och sådär. Så det är ganska lätt att driva den med bilen eller ett elverk eller så.
Exakt, eller batteri.
Ja.
Det är ju den, när det så, går åt lite energi, alltså du behöver egentligen bara ha för några watt, några tiotals watt, då är det ju väldigt bra med batteri. För då kan du ju ladda batteriet med solceller eller med elverk under kort tid. Och samtidigt så kan batteriet då, om du har tillräckligt stort, stå där ett dygn eller två och köra de här lilla förbrukarna då, va, som cirkulationspump och fläktar och sånt där. Så det går nog, det, ja, du får prata med dem som är uppdaterade på...
ja, men alltså, så fort man pratar med dem så säger de bara att flis är 1000 gånger bättre. Men det är det där med som det osäkra med flis, att jag inte riktigt känner mig bekväm med att jag vet, så här, jag vet att jag kommer kunna fixa ved själv. Men jag vet inte att jag kommer kunna fixa flis själv. Så det är det som är läskigt. Men jag får fundera vidare.
Ja, men alltså tänk på det där som vi brukar, du vet, man börjar med ballongvisp. Just det. Och sen har man handvevad visp. Och sen kan man ha den där KitchenAid ballongvispsmaskinen på tredje nivå. Va? Så du har ju flera system redan där du är nere på fast utan cirkulation. Du är nere på massugn, kan man säga, och vedspisnivå. Så du har ju ballongvispnivån. Då skulle du kunna köra med bekvämlighetsnivån på pannrummet, tycker jag.
Ja, kul!
Ja.
Jag ber att få återkomma. Jag måste fundera och stöta och blöta och prata med olika människor och mysa på, helt enkelt.
Ja, men gör det!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du, Patrik, jag skulle komma med en rättelse från förra veckan. Extremt pinsamt, och det är mitt fel alltihopa. Alltså, till och med avsnittet heter ju tvåaxlig traktor.
Ja, och du sitter och alltså, säger det helt hela knäpp. Tiden och jag hör inte att du säger fel.
Alltså, jag är precis, för du lyssnar inte på mig. Jag är helt, helt knäckt över det här. För den har ju naturligtvis bara en axel.
Ja, det är en enaxlig tvåhjulstraktor är det ju.
Det är ju det som är det speciella med den här, att den inte har... Den är en enkel axel, så att säga.
Ja, precis. Ja. En vanlig traktor.
I skillnad från alla andra traktorer som är tvåaxliga.
Ja, exakt. Vad bra.
Ja, förlåt för det. Så, tack till alla som hört av sig och rättat mig. Det värmde verkligen. Jo, Patrik. Vi har fått en artikel skickad till oss. Den kommer från Älvsbyns kommuns hemsida.
Just det.
Rubriken är Lärdomar av strömavbrottet i extrem kyla i Älvsbyns kommun den 4 januari 2024. Det verkar alltså... Eller vill du sammanfatta eller?
Ja. Det, ja, men det har varit mycket problem. Det var så här uppe. Det var ju så väldigt kallt under en vecka med minus 40 grader och sånt i stora delar av övre Norrland, va? Jag är ju här i Västerbotten nu, strax söder om Umeå, och de hade ju så kallt här också. Och tydligen var det så här att dieselpumparna slutade funka.
Ja.
Och det var... Det är... Nu ska vi se, vad var det för någonting? Ja, men det är någon mätteknik eller någonting som måste fungera i dem där. Och då blev lite geléaktigt dieseln, så att det fungerade inte. Så det gick alltså inte få ur dieseln, va? Så det blev ju väldigt dieselbrist. Men i Älvsbyn så var det ju ett strömavbrott då, som heter Duga. Och det blir ju alltid lite mer ramaskri när det kommer in i tätorterna. Av någon anledning. Landsbygden är det ju inget konstigt. Nej, men jag är inte så elberoende, för jag bor ju i stan.
Aha,
du vet. Så är det.
Men menar du att Älvsbyn är en tätort?
Ja, det kan man, det är det absolut.
Ja.
Det är väl, nu ska vi se. Älvsbyn ligger strax söder om Boden, tror jag. Men ingår nu i Bodens kommun då. Men det är en Älvsbyn, det är en egen kommun då.
Ja.
Det är ju Älvsbyns
kommun. Det var deras hemsida jag läste.
Ja, precis. Precis. Ja, men det man kan säga så här, känslan när man läser, det är ju det att... nej, men du vet, som det ofta är nu för tiden, att det är väldigt reaktivt. Alltså, det är väldigt sällan det är någon som tänker i förväg.
Ja.
Utan, oj då, ja du vet, går inte låsen att öppna här nu? Oj då, går det inte starta bilen utan internetuppkoppling? Alltså, nu tar jag bara och hittar på egna grejer, det vet jag inte om det har hänt där. Men liksom den typen av grejer, va? Oj då. Oj då, kan vi inte kommunicera när inte mobiltelefonerna? För det är ju en av lärdomarna här, va? Att man inte kan kommunicera med varandra. Utan att det är, man har ju gjort en, som det ser ut här, bra utvärdering då, och lärt sig mycket av detta. Sen kan man väl tycka då att hur svårt var det att tänka ut i förväg om man inte...
Att man behöver ett sätt att kommunicera till invånarna i kommunen. Ja,
ja, och med varandra. Ja. Det jag funderar på är ju Rakel-systemet, för det finns ju inom kommunen på räddningstjänstsidan i alla fall, va?
Ja.
Och nu när jag får fara runt, jag får säga privilegiet att fara runt i Folkrörelsesverige, tror du jag trivs med det eller?
Ja, det tror jag.
Ute i hembygdsgårdar, ja, du, bygdegårdar och sånt där, det är helt fantastiskt faktiskt då. Men då hör jag ju det när jag, för det är ju organiserade människor som gör saker tillsammans och sånt där, va? Och det är ju just det där jag vet ju hemifrån då. Just det där att, nej, men folk får ju hitta på grejer själva. Det är ju liksom ingen kommun som ordnar allting och ser till att allt funkar och så vidare, utan man gör saker själv då. Och jag tycker att det är, ja, men det är härligt att se det. Men där hör jag ju också att man pratar om Rakel, just det här. Rakel, det är ju det här krypterade systemet för kommunikation som man har inom offentlig sektor för polis, räddningstjänst och så vidare, va? Och ledning i kris tror jag också det är faktiskt.
Alltså jag krypterad tänker, radio eller?
Ja, det är dels att ingen annan ska höra, men det är också ett eget tekniksystem som man förmodar har betydligt högre redundans, alltså inte stängs av efter 2 timmar som de flesta mobilerna gör i tätorterna då, va? Hemma har vi ju lyxen av att ha 24 timmar, för det är inte så många som förbrukar reservbatteriet där, så att det har vi prövat några gånger när det har varit längre strömavbrott, att nej, men vi har mobilen kvar, och det är ganska bra, för att då har du ju även internetuppkopplingen, va?
Ja.
Så man kan kolla vad är det som har hänt och sådana där grejer då. Men det är ju väldigt få ställen som har så lång tid, utan snarare ett par timmar, va. Men det ser man här att de behöver hitta reservsystem och kommunicera. Och det är dels det, men sen är det också reservkraft och reservvärme på vissa ställen då för sin verksamhet då.
Ja, men och, då, vad, liksom, hur ska kommunikationen se ut? Alltså vanliga människor kan inte ha Rakel hemma.
Nej, precis. Jag har faktiskt varit inne på det just nu tidigare här med bygdegårdar och samlingspunkter och sådana saker. Att man kan faktiskt till exempel ha trygghetspunkter. Att bli det extraordinära situationer och inte man kan få information så kan man gå till en trygghetspunkt.
Nu gick Britta, förlåt. Det var inte Teresa, puss och kram.
Nej, du hade fått be Nils klippa bort det, Kalle.
Varför då?
Varför då, precis. Nej, men alltså du, trygghetspunkter, det är ju typ bygdegårdar. Eller jag var ju med stiftet i Värmland, Dalsland där och hade de tittar över sitt fastighetsinnehav och energi och så vidare, och då tittar de även på just det, för de har ju också ett stort fastighetsbestånd över ytan ute i bygderna, va. Just det här att man kan ha en plats där det finns möjlighet att hämta rent vatten, få information och lite annat. Kanske i kortare scenarion i alla fall få mat, värma sig. Ja, du vet den här biten då, att det finns människor där. Du vet, det är inte bara i städerna det finns singelhushåll, utan det finns ju även äldre som bor ensamma och så på vischan också, va? Så att, det där med trygghetspunkter är ju verkligen en bra grej. Men sen är det ju
måste
faktiskt...
Man ju då, förlåt, men det måste man ju då ha kommunicerat ut i förväg.
Absolut. Och det är väl något, ett arbete som pågår nu då runt om i landet. För jag ser när jag tittar och... Jag har ju kontakt med kommuner också, inte bara bygdegårdar. Även om vi brukar vara i bygdegårdar. Eller kommunala matsalar och sånt där. Men i alla fall, de pratar om trygghetspunkter också. Det är ju en bit för att förbättra, skulle jag säga, basic-nivån i alla fall, va. Sen är det ju det där att ta hand om de gamla i 3 månader. Och den biten, allting då, va? Det är ju en annan nivå. Men man måste ju börja med enveckersberedskapen även på kommunal nivå. Och sen när man
det här var ju bara ett dygn.
Ja, men precis, va. Och ja, exakt. Men där rök ju, vad jag förstår, värme, kommunikation. Så de fick ju en kort övning på ett dygn när allt försvinner, va. Det är ju väldigt nyttigt, och det var det för dem också då. Ledning måste ju fungera också då. Och de tycker väl att det fungerade bra om man var inriktad på att lösa uppgiften och så vidare då, men att det är just det här med kommunikation då. Men det fanns en viktig grej till. Några konkreta förslag på specifika åtgärder är utbildning och övning i stabsledningsarbete, kommunikation och hantering av reservkraft. Alltså man måste... Man glömmer ju ofta det. Jag brukar ju säga det, att man måste få in information. För det är ju så man får beslutsunderlag. Du vet ju knappt vad som händer, va? Och ska du då... Och i ditt hushåll så måste du ju också ta beslut. Det är som en liten stab. Du måste få information. Hur länge håller du på? Vad är det som händer? Kan jag vara kvar? Måste jag gå? Och så vidare. Då måste du få in information, va?
Ja, ja, och vilka åtgärder måste vi ta, eftersom om det är en timmes strömavbrott i 40 minus är en sak, men om det är ett dygn strömavbrott i 40 minus,
ja, eller om det är en vecka 14 vatten. Dagar. En vecka 14 dagar kan det ju också vara vid sabotage och sånt, va? Att ta fram kriskommunikationsplan, reservkraft till fler strategiska platser. Välja fordon med hänsyn till beredskap och redundans. Alltså, du vet, just backa det här
vatten, som, eller?
Ja, typ. Hemtjänsten, så. I alla fall att det är inte säkert att det är välplogade, välsandade vägar hela tiden när det rör ihop sig, va? Utan det får ju, kan ju vara bra om kommunen har resursstarkare fordon, helt enkelt, kan man väl tänka, va? Speciellt eftersom de har de mest sårbara och mest utsatta människorna utspridda över ytan, va? In i skogar och sånt där. Samt information till det här, nu kommer det, Kalle, var det här jag var ute efter egentligen. Samt information till medborgare om egenansvar vid kriser enligt MSB:s rekommendationer. Minst. Mm. Här behöver kommunen nyttja befintliga mötesplatser och informationskanaler för att sprida kunskap om hemberedskap. Vid en kris är kommunens resurser begränsade och de svagaste kommunmedborgarna kommer att prioriteras. Så det där, det står jag ju och säger på varenda föreläsning. Jag har börjat prata med dem i förväg och letar upp några småbarnsföräldrar, för jag är så jädra hård där, vet du, när jag spänner ögon. Och vem är ansvarig för era barns mat och till vardags i eran familj? Och så pratar jag om de här 30-35-åriga småbarnsföräldrarna som, ja, förväntar sig att de ska tumma butiker och sånt om det händer något, och att kommunen ska hjälpa dem när de knappt har resurser att klara sin egen, eller de har ju inte resurser att klara sin egen verksamhet än som det ser ut nu, om det blir krång eller vad.
Nej.
Och då ska de ta hand om de allra svagaste utsatta, så sitter det 30-35-åriga mammor och papper och tror att kommunen ska komma och hjälpa dem då, va? Och det gör de ju. Det är ju deras upplevelse här nu, att nu sitter de ju där. Och även äldre, det är inte bara 30-35-åringar förmodligen, utan det är väl även äldre som borde reda sig själva. Som det är ju väldigt märkligt, alltså. Det är då man verkligen, vi har ju pratat om det under åren också, man kan börja prata om institutionsskadad befolkning, va? Om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, men alltså, det är vanligt att det löser sig.
Ja, och att någon annan löser det. Inte att det löser sig, att någon annan löser det. Det är inte man själv som har initiativet eller makten och så vidare, utan man är, ja.
Det här är någonting som du brukar prata om i podden också, Patrik. Eller vi fan brukar prata om i podden.
Ja.
Det var ju, ska vi säga, kul. Nej, kanske inte kul, men det var ju kanske bra att vi fick ett, liksom ett exempel på vad som händer om man inte har den där beredskapen själv.
Mm. Alltså det är ju så här, man måste ställa sig frågan, och det här är ju också, många av de som lyssnar på podden, de är ju engagerade i stor utsträckning. En del är nya och en del är rutinerade och gamla och har superkoll, va. Men vi säger ju också att de är ambassadörer. Och det här är ju en sån där grej som man kan faktiskt säga till folk, va, att hur tänker du, va? Vem vill du vara? Ja, men ska du verkligen förvänta dig att istället för att hjälpa Agda, hon måste väl vara rätt berömd vid det här laget då, som bor ute i skogen där, va, och behöver hjälp att vändas och gå på toaletten och få mat och dricka hela dagarna när hon ligger i sin säng där hemma, va. Ska du ta resurser ifrån de människorna som är helt frisk och liksom arbetsför och så vidare, va? Hur tänker de? Alltså det, vi är ju nere på ovärdighetsnivå där, va?
Men om vi ska vara lösningsorienterade där, Patrik.
Ja.
Hur förbereder man sig för ett dygns strömavbrott i 40 minusgrader?
Alltså det, för mig är det ju väldigt märkligt det här att man... Nej, men du vet, man sitter i Nickalokta och är stressad när det är minus 40 grader. Sveriges största köldhåla liksom. Mm. Varför har de ingen kamin och lite ved?
Nej.
Man tänker så, men de är så i Norrbotten, då tänker de sig för liksom och så vidare och har beredskap. Men det har de ju inte, många, va.
Nej.
Och det är ju så här, man måste ju ha ett reservvärmesystem när det blir så kallt där man bor. Verkligen. Och det finns ju fotogen och det finns gasol och så vidare också då, men då får man ju gå ner i delar av huset om det är så kallt. Och då får man ju också fundera på, ska man ha frostskyddsmedel i vattenburna system och sånt, va?
Ja.
För kan du inte hålla värmen i... Alltså jag trodde ju att man hade det. Men det har man inte. Aha. Jag fick faktiskt den frågan utav en äldre man när jag var i Åmål här i höstas. Han ställde den specifikt. När ska man fylla på frostskyddsmedel i det vattenburna systemet? Ja, förmodligen nu. Så är det. Nej, men för att du får, du spränger ju sönder ledningar och sånt och får vattenläckor och så, va? Om du inte har.
Ja, men det fick mig, alltså jag har en kompis som bor uppe i Åsele. Han fick ju vattenläcka när det var 40 minus, trots att hans el funkade. För det är liksom inte byggt för det. Det är så kallt så länge. Det blir för slitigt för husen.
Ja, en av mina vänner fick ju också det. Du vet, när marken kyls ner och det blir riktigt kallt, så går det in i betongplattan och så kommer det in till ett vattenledningsrör, en genomföring genom betongplattan där till slut. Va? Ja. Så får du en propp där.
Men det är ju svårt, menar jag, och det är ju svårt att tänka att man ska förbereda sig för, om man inte ska, måste man ju bygga om hela jävla huset.
Alltså, nej, men du kan ju sätta värmekabel, och den går, har du reservel på något sätt då, så kan du ju om du vill kunna hålla igång pumpar och vatten och sådana grejer, så kan du ju också värma i ett rör med värme. Alltså det är ju en elslinga som går i ett vattenledningsrör. Det kan ju du ha till exempel när du vattnar djuren, har du inte det?
Jo.
Att de ligger nästan på backen, de.
Ja, men alltså jag vet ju det här på. Jag ställer frågan för att poddlyssnarna ska bli ett samtal.
Ja, men vi får ju relatera till dig också. Att men du faktiskt använder detta.
Hur ofta måste man köra den där? Måste den vara igång hela tiden då, den där värmekabeln? Eller kan man köra den bara ibland, som är frysen?
Ja, det enkla svaret är väl tillräckligt ofta då, så att det inte spränger sönder.
Ja,
taget. Det går ju faktiskt att tina med den också. Men ja. Om vi tar dina, har du watttalen i huvudet på dina?
Jag vill säga 5 kilowatt.
Det låter jättemycket.
Jag vill inte säga 5 kilowatt längre.
Nej, jag tror faktiskt inte att du vill det, Kalle.
Nej, jag vill känna att jag vill ta tillbaka det.
Nej, men 5 kilowatt, då värmer du ju i princip en villa med det, vet du.
Ja, hur ska man använda den? Jag skojar. Jag har ingen aning.
Nej.
Okej, okay, jag kollar.
Nej, men det kan väl vara några 100 watt och så vidare, de där kan tänka, beroende på hur långa de är. Men ofta så är det ju så här att de behöver inte vara så långa, va? Har du en genomföring till exempel ute i stallet eller någonting sånt där, då gör du ju så att du kan föra in en sån, och så har du ju bara en stickkontakt där som får sitta i väggen med termostat eller någonting sånt där, eller också att du inte har i stickkontakten utan går och sätter i den när det fryser, va? Och då räcker det ju liksom att den går ner ett par meter i det där röret tills du är nere tillräckligt djupt då, beroende på vad du är, ett par tre meter.
10 watt per meter.
Mm, det låter rimligt.
Ja, det är att jag har då 5 kilometer.
Ja, 500 meter.
500 meter, ja.
Ja,
det går trögt för mig idag, känner jag. Ja,
ja.
Okej, så kan man ha.
Mm. Nej, men om vi tittar på Älvsbyn där, just det här. Jag tycker att det är ju någonting att ta fasta på. Alltså, det är ju det där som vi säger just när det gäller kommunerna också. Att de har ju ansvar för de mest utsatta i hela samhället, funktionsnedsatta och de allra äldsta, och framförallt de äldsta som inte kan ta hand om sig själva. Det kan ju inte vara så här att vi har hela organisationer med småkommuner som har miljardbelopp och budgetar och så vidare, och man inte kan tänka att om det där händer, hur ska vi göra då, va? Vi måste komma vidare med det där, va? Och förbi och tänka och faktiskt ha lite verkstad också, va? Komma upp till den här. De ska ju lätt klara en vecka ganska snart med lite åtgärder, va? Och sen när de gör det, då ska de rikta in sig på 30 dagar och på sikt 90 dagar då, va? Med de viktigaste verksamheterna.
Men det är lätt att det blir abstrakt det här med krisberedskap. Alltså när vi pratar om det här, och du har ju sagt här förut att hushållen har ansvar och man måste kunna gå till jobbet. Så här. Men oftast när man får ju bilderna i huvudet av att det typ är krig när det där ska spela roll. Men i det här exemplet så blir det tydligt att allt som krävs är ju då att det blir strömavbrott i ett dygn.
Mm.
Så gäller det där som du brukar säga.
Ja, precis. Och nästa gång kanske det är en vecka. Men det är också det här med att skapa sig... Är man ledare för organisationer så måste man skapa sig en ledningsplattform. Och det ska ju vara en plattform som håller i alltid på något sätt, va? För att dra parallell. Ja, i princip, till slut tar ju det slut, va? Så är det ju, va? Men den ska vara väldigt redundant, va? Och tittar man på där jag har erfarenhet då, som ska klara de extremaste situationerna, alltså ifrån Försvarsmakten, då, ja, men då har du ju ordonnans, va? Ja, det betyder ju en löpare helt enkelt. Du på plutonsnivå, så på den gamla Norrlands skyttepletonen som jag fick vara med på Lapplandsbrigaden. Det var ju 3 stycken grupper med 8 man, och så fanns det en plutonchef, en ställföreträdare, en plutonsjukvårdare som har längre värnplikt och fick djup. Han skulle kunna sköta morfin och rädda och triagera och så vidare då. Men så fanns det en prickskytt också. Han var ju både prickskytt, han var livvakt och han var ordonnans. Den kunde du liksom skicka då, va? Då hade du en som var dedikerad till det. Mm. Och sen när du är också så här, så hade du ju motorcykelordonanser och så vidare. Så du kunde ju alltså skicka skrivna lappar på lägsta nivån. Helt enkelt. Mm. När inte radio, när inte telefoni. Alltså då var det ju, är det ju trådad telefoni på den tiden. Alltså du drar ut kabel helt enkelt.
Jag kollar på Shogun nu på Disney Plus. Ja. Om, vad är det, 1600-talets... Nej, det kanske tidigare. Alltså Japan. Då är det i alla fall, när de ska lämna meddelanden där, då kommer en kille med en liten pinne med en låda på som man bär över axeln. Som man springer med. Och sen så levererar han den här lådan och så ligger den lappen i lådan.
Mm.
Kanske något sånt. Ja, men,
alltså det, men jag säger att det är ju den lägsta nivån. Då får man väl åka iväg. Det var ju som med snödrivorna nere i Skåne här i vintras, yrvädret där, de satt i ett dygn. Ja, men man får väl ta en snöskoter då, åka efter och köra, sen börja samla in den första informationen och få underlag och så vidare. Alltså, det kan ju inte lamslå så fort det är någonting, va? Men också sen så är det ju det att ha radio. Det är ju det. Och vi har ju, så det känns som att det borde bli ett uppsving för radioamatörer nu. För de var ju en del av frivilligförsvaret också. Alltså
äntligen!
Att man kan sätta upp kommunikation helt enkelt. Jag, en av mina vänner hemma i Gräsmark, han är ju, alltså, han kan ju bygga upp ett eget internet och sådana här grejer med radiotrafik och grejer. E-post. Alltså det finns så mycket människor som kan så mycket, så det finns ju kunskap ute i bygderna också om det här, va. Mm. Och det som är så fint med radioapparaterna, det är ju just det där att de behöver ingen annan infrastruktur än radioapparaterna. Man kan ju bygga nät med relässtationer och sånt då, va. Alltså sådana som, ja, men du har ju 2 olika typer av radioapparater. De som går, som du sa, line of sight, va? Alltså att det går inte förbi berg, va? Det går inte genom berg. Och sen har du den andra som studsar i atmosfären, som du kan skicka över hela jordklotet om du har rätt grejer, va?
Ja.
Och då när du kör den här som går rak linje, den som de har på i båtar och sånt, de går till horisonten, för där är du ju uppe hela vägen, va?
Ja.
Då kan man göra så att man har master på ett berg. Så kan du sända upp till masten och sen skicka den ut då. Och den är ju uppe på, med en hög mast uppe på ett berg, så den täcker ju väldigt stora ytor då och når väldigt långt, va. Så då skickar du dit och så skickar den ut, och så går det via den masten fram och tillbaka mellan 2 apparater. Men då måste ju masten fungera å andra sidan, va.
Ja.
Annars är det bara apparat till apparat. Så ja, men det kräver verkligen att man sätter sig in i det där och får reservsystem till de här väldigt sårbara systemen som vi har idag, va? De är verkligen nivå 3. Ordonnans är nivå 1. Det är ballongvispnivån det, va? Och sen så är det väldigt bra om man har en nivå 2.
Ja, nivå 1 är ju skrika rakt ut bara.
Vad sa du?
Hoppas att, nivå 1 är ju skrika rakt ut och hoppas att någon hör.
Ja, precis.
Du, ser att det var tvungen att gå så här för Älvsbyn, men tack för att vi fick lära oss det här. Det var ju
ja, tack toppen. För att de delade med sig.
Verkligen.
Det är många kommuner som behöver gå in och ta del av deras erfarenheter, kan man nog säga. Skulle jag tro.
Och just att vi vidare.
Ja, eller? Och just att det händer också, va? Det gör faktiskt det.
Ja. Patrik, vi har fått en fråga från Oscar. Han håller på med det som jag gissar att många håller på med just nu och funderar över sin odlingsinfrastruktur. Han har skaffat ett tunnelväxthus 4x10 meter. Han har lagt markduk in i hela och undrar hur vi då tänker kring odlingsbäddar. Ska man skära upp 2 rader längs sidorna och odla befintlig jord, gräsmatta, så vända upp den först, eller bygga upphöjda bäddar och fylla med jord, eller krukor, eller dylikt? Finns det andra varianter? Vad säger du om det, Patrik? Du håller på med det här också nu?
Ja, det gör jag ju. Ja, det gör man ju alltid, höll jag på att säga.
Ja.
Nej, men alltså det just med växthus, så finns det ju det här att om du har problem med kvickrot och liknande rotogräs utanför, du kan ju liksom jaga rätt på det inne i växthuset genom att vara noggrann och så vidare och skära av dem i tvåbladstadiet, till exempel när det gäller kvickrot och så, och trycka tillbaka dem så du får undan det här beståndet, va?
Ja.
Eller kväva bort dem. Men sen är det ju så här att beroende på hur det ser ut runt växthuset då, hur kommer det in? Det kommer ju in långt, va? De kör ju in i alla fall över metern in, va? Så att när man har ett växthus så är det väldigt bra att ha en spärr i form av duk. Jag sitter just och tänker på den där andra spärren som jag brukar berätta för folk om, som man kan ha runt land och producera gröngödsling samtidigt i form av vallört. Men då ska det vara en frösteril sort, så, för annars blir ju det ogräset istället, va?
Just det.
Och den sätter man i 2 rader med 60 cm avstånd mellan raderna och 60 cm mellan plantorna. Och så förskjuter man raderna 30 cm så att det går i zigzag. Och när de har etablerat sig, de har väldigt kraftiga rötter som också hämtar upp mycket kalium och sånt på djupet. De kan man sätta runt som en spärr också då, va?
Alltså som en slags mur av vallört?
Ja.
Ja. Men det här låter ju som att han har markduk på botten. Nu vet vi inte om han har problem med ogräs runt växthuset, men det kanske är skönt att bara bygga bäddar då?
Ja, det är ju det där. Då är bäddarna där och det kommer ogräs och kanterna i vägen. Och, alltså då får man ju vara noga med fiberduk och sådana grejer runt omkring det här, va? Du går ju miste om hela jorden inne i växthuset som du har i backen, om du har någon där, om du inte har ställt dig på en parkeringsplats, va? Alltså det beror ju alltid på, ja, men det är ju så, på kontexten överhuvudtaget. Har du satsat mycket och gjort en betongplatta eller tegelgolv, det är så vackra fina växthus, ja, men då kör du ju med krukor har ju fördelen att du kan möblera om, men du har ju också det här med jordbyte och sånt. Du bara ta krukan och gå ut och lägga på grönsakslandet istället, va?
Ja.
Så att du inte får växtföljdssjukdomar och sånt där. Det vill ju gärna bli så att man odlar samma saker i ett växthus, va? Så krukor har ju sina fördelar, absolut. Ja. Men då tycker jag, då ska man ju satsa på, har inte du det i ditt, för ni har väl sätta upp bevattningssystem och sånt också, de här små jordspjuten som du kan sätta i krukor så att du får automatisering för att springa runt med kanna i alla krukor i ett lite större växthus. Det blir ju...
Nej, men det kan man inte göra. Alltså, det går inte att odla i växthus och vattna för hand. Det är för jobbigt.
Det har du prövat.
Jag har prövat.
Ja, jag med.
Det finns ju andra saker man gör med sin tid istället för att stå och vattna varje planta 20 sekunder liksom.
Ja, ja, exakt.
Men just det. Men och det som är problemet med bäddar då, det är att du måste ha massa jord.
Då ska du in jorden och då ja, men då har du det här med jordbyten som behöver göras i alla fall efter några år. Du ska bygga det där och så vidare. Jag har bäddar efter sidorna. Och så har jag duk som blockerar ogräset från ut som kommer utifrån. I det nya växthuset nu, då kommer jag ha, det är så stort, och då vill jag kunna köra in med min fräs där inne och jordbearbeta där. Men jag har ju samtidigt, ska jag ha en liten lektionssal i ena änden, så där har jag ju bäddar på sidorna då. Alltså man kan tänka sig utav två tumotter, alltså grova plank då, att jag gör en ram som ska bli med duk i botten med flis på, som blir lektionssalsgolvet i ena änden då. Va? Så att det sträcker sig väl kanske 5-6 meter in. Och så har jag aubergine och så i de bäddarna som skapas vid sidorna då, som blir ungefär 80 centimeter. Men sen är den bortre delen då, det är ju över 20 meter långt, så blir det bara som en öppen yta då. Där är
men om vi tar Oskars växthus här då, det är 4 gånger 10 meter.
40 kvadrat, ja.
Hur skulle du göra i det växthuset?
Alltså jag tycker just det där, jag kan väl svara på hur jag skulle göra. Jag har ju ett sånt också som är 4 gånger 10 meter.
Ja.
Det är ju mitt...
Hur är layouten där? Planlösningen?
Ja, men jag vill säga så här. Att den som odlar är ju en del av odlingssystemet. Va?
Ja.
Så att han ska ändå gå och testa på sina grejer. Va? Jag har ju provat mycket. Jag har provat krukor. Stora krukor då, va?
De är ju väldigt dyra att köpa också.
Ja, men de är också väldigt robusta. Så att det är ju nästintill att du för livet investering alltså. De är jättehållbara, de större krukorna. Det är ju en balja i princip, va, med hål i botten.
Ja.
Så jag har ju 23 liter, så det är de jag kör på trappodlingen också på Söder där nu för tidiga grönsaker då. Men jag går ju över och planerar mer och mer efter radodling inne direkt i jorden i växthusen när de är lite större alltså. Jag tycker det. Och det... Ja, men jag blir mer och mer så där att keep it simple stupid. Ju mer du hittar på, det ska upprätthållas, det blir mer arbete med allting i princip, va. Det är bättre och... Ja, men du vet, jag har haft lerjord och kanske jag hade haft upp höjda bäddar i mina friland. Ja. Men nu har jag morän väldränerat 320 meter över havet som lutar svagt mot söder. Jag kör bara radodling. Så att där anpassar jag hela odlingen efter ogräsrensning i princip. Va?
Ja.
Så att den flaskhalsen ska vara lätt. Så jag kan köra med mina 7 tacker. Alltså jag har ju ingen radhusträdgård. Tänker man växthus, då har du ändå begränsad yta. Hur ska jag utnyttja den ytan på bäst sätt då? Men har man 40 kvadratmeter till husbehov, då har man ganska gott om plats även i växthuset, skulle jag nog säga.
Det går ganska snabbt att fylla upp 40 kvadrat också.
Ja, det gör ju det. Men då producerar du nästan mer än vad du behöver, va? Fast det kan man ju alltid ge bort.
Ja, exakt. Man kan ge bort.
Ja.
Men alltså, för jag testar att svara till Oskar då, för jag har ju gjort det här också några gånger senaste åren.
Ja.
Och för mig så tycker jag liksom att det där arbetsintensiva med att bygga bäddar, det tycker inte jag är så farligt jobb, ganska härligt jobb, för det är en härlig tid på året om man gör det nu, liksom den här nu när det är vår. Och för mig blir det som, det är skönt att det är så tydligt så där, alltså avgränsat. Det underlättar för mig liksom i min hantering av ytan, eller vad man ska säga.
Ja. Känsla av kontroll.
Exakt, känsla av kontroll, exakt. Men samtidigt så i mitt gamla växthus som är 45 kvadrat, där kände jag ju att det var ganska mycket yta som gick till gångar och kanter och sådär.
Mm.
Och det är ju det negativa med det. I mitt jättestora växthus, där är ju den där kanske, det är inte, men jag har gjort både och där faktiskt. Jag har mestadels bäddar, men jag har också någon som bara är som en liten kant, och där har jag tagit bort allt liksom, all svål, och sen lagt kartong, och sen på med köpt jord ovanpå det liksom 15 cm bara, och så tänker jag att första säsongen är så, och sen nu i år då kommer det vara, då tänker jag att jag som odlar rakt ner i marken, fast det är lite upphöjt. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och det funkar också bra.
Ja.
Det gick ju mycket alltså, lättare att bygga den bädden, för det behövs ju väldigt mycket mindre jord till den.
Mm. Nej, men alltså grejen är ju att det funkar, gör det ju. Ja. Och det är det jag menar med just det där, eftersom jag själv har prövat oj, mycket olika saker. Så det är just det där att det har blivit så tydligt att jag är ju en del av odlingssystemet också. Jag har inte, alltså jag har ju prövat de där lådorna. Och när du odlar lite större ytor då, alla de där lådorna, de är ju vägen. Det är ju mycket bättre att jag liksom kan få slippa ha dem i vägen.
Ja.
Och så kan jag jordbearbeta och så om det behövs, om man har tappat kontroll på ogräs och sånt där. Vilket man ganska ofta gör om det till exempel är väldigt regnigt på sensommaren längre tid då, va. Så, ja. Nej, bort. För min del då, va. Men sen är det, ser ju, det är ju jättevanligt det här med pallkragar och sånt där. Att man har den där känslan att nu ska jag försöka ha lite odling här, och så försöker man avgränsa naturen med kanterna då, va. Så inte naturen väller in i sin lilla låda där då, va.
Exakt.
Den tenderar ju att göra det ändå, va, och då är lådan så i vägen. Ja, det är ju bara att titta ner i din första i Kvickrotsdalen.
Jaha. Men det går väl också alltså en inspirerande grej som du har sagt en gång som jag tänker mycket på, det är att man kan till och med odla direkt i en jordpåse.
Ja, det är bara att göra ett kryss i jordpåsen och sätta ner.
Ja, du sa att det får plats två tomatplantor i en jordpåse, stämmer det?
Ja, om det är de här större. Inte de där 5 för 100 på Konsum.
Ja, just det. Men en sån där, vad är det, 40 liter?
Ja, och så behöver du, just bara nämner det med, om du köper plantjord eller gör egen plantjord, gör bra plantjord. Köp inte de här lågprisprodukterna, alltså det är ju, då kan man lika gärna strunta i det.
Ja, men det, alltså jag menar, varför Oskar, du kan ju tänka så också, du skulle ju bara kunna slänga ut såna här jordpåsar längs med kanterna i ditt växthus, så det är klart.
Ja, och så har du jordförbättring sen eller säsongen över och sprida över. Men, ja. Kommer du ihåg vad det där giftet som börjar komma överallt nu heter?
Pyralider
var det, va?
Pyralider, ja.
Ja. Så det är alltid något mörkt moln på himlen med allting, va? Så att det finns ju risker med det också. Men jag ska säga så här. Det jag har väldigt goda erfarenheter av och som jag alltid rekommenderar till alla och som jag har använt, det var ju Hasselfors E-jord hette den förut då. Och nu heter den Reko. Och det är lite större påsar. Och det brukar vara så där, du får 3 påsar för 279 spänn. Va? Så att det är inte billigt på något sätt. Men då, jag har aldrig haft problem med det och alltid får fina planter.
Ja. Och är ogräsfritt också.
Ja, det är ju det. Ja. Ska man göra själv så måste du ordna ogräsfritt. Och har du ordentliga lock på hushållskomposten och sånt där, då men då får du inte in ogräs i den. Du
vet, ja, fast det, alltså, jag vill bara säga, jag har en sån där liksom kub, en sån svart som är sluten, men och den kommer ju ut ogräs ibland liksom mellan spring, alltså.
Det, vad lägger du i den då? Lägger du in ogräsfrön i den, då får du ogräsfrön i den.
Ja, jag har väl gjort det antagligen.
Ja, det räcker ju att du lägger in hö eller någonting så har du ju fått in.
Om vi tittar på ytan som Oskar har till sitt förfogande då, det är 4 meter brett.
Ja.
Hur många rader med tomater blir det om man ska ha lite och kunna gå och sådär också?
Vi har ju bäddar på sidorna. Det beror ju på höjd och sånt ute vid långsidorna då. Men vi har ju gjort bäddar där.
Ja.
Och vad har vi, 60 invändigt mått på dem eller någonting sånt där. I 2-tums plank. Då är det ju 1,20. Då är det 2,80 kvar. Då måste jag tänka efter här. Har vi... Ja du, vi har nog 4 tomatrader däremellan sen dessutom då.
Mm.
Med droppbevattningsslang då, som är direkt i backen. Alltså en radodling då med gångavstånd en gång emellan.
Ja, men för som jag har gjort i min stora växthus, då är det ju, du har gjort som en ganska bred breda bäddar i mitten av växthuset.
Det odlar du kan mina gå tomater. Runt, ja.
Så kan jag gå runt om, där odlar jag mina tomater. Och sen på sidorna, det här skulle ju liksom gå, det här går ju att överföra även till Oskars växthus, tänker jag. På sidorna så har jag smalare bäddar i ena växthuset och i andra växthuset har jag krukor. Så man skulle kunna tänka att han bygger en limpa i mitten för tomater, där är också växthuset är högst.
Mm.
Och sen på sidorna så har han en smal gång på varje sida och längst ut mot duken så har han krukor med chili och paprika till exempel.
Ja.
Vad tror du om det?
Ja, men det är precis exakt. Jag har ju duk längs långsidorna som jag sa och bäddar längs långsidorna. Och sen har jag ju öppen jord, för då har jag ju fått avgränsare. Nu kan jag väl säga att jag får ju in ogräs ifrån gavlarna istället, där dörrarna är, va? Där är ju inte... Så där, framförallt söderifrån, där börjar det komma in besvärligt ogräs nu då. Men ja, det är ju mer kontroll med krukor och alltihopa det där. Det är inte, jag kan säga så här, det är inte alls tokigt med stora krukor. Och just det här att det är lätt att arrangera om och så vidare med dem, va? Och ha de här droppbevattningsspjuten då med en robot, så länge det funkar, va?
Det är ju inte lätt att arrangera om tomatplanter, för de blir så jävla långa och fastbundna.
Ja, nej, men det är mellan åren och sådär, va? Alltså, de sitter ju fast i klättrar i snören och sånt där, så att liksom under, när de har väl kommit igång och sådär, då är det ju svårt. Men det är lätt att tänka om, alltså möblera om mellan säsonger och så vidare i ett sånt växthus då.
En annan lätt fördel med jordbyten. Krukor,
ja.
Det är ju att man ser hur mycket vatten. Om man vattnar för mycket eller för lite eller sådär. Det blir tydligare. För man ser ju överflödet bättre i en kruka än en, alltså beroende på vad den står på i och för sig.
Mm. Men står den på tegel eller på betongplatta eller på duk, så ser du ju oftast att det rinner iväg då, va?
Ja, men exakt, det är det jag menar. Och i de där stora bäddarna så då har man ingen aning om man vattnar för mycket eller för lite eller sådär.
Nej, det är ju sant. Och sen är det ju så när du odlar tomater och sådär då, att du kan ju, om du har en begränsad jordmängd, så kan man ju gödselvattna efterhand med nässelvatten, med unsgödselvatten och så vidare, va?
Eller vallört funkar bra också.
Ja, eller vallört, ogräsbären som
du har odlat utanför.
Precis.
Ja. Geni. Hörru, jag har bara en snabb fråga om tomatplantor. Vad behöver de för temperatur för att gro?
Alltså, jag skulle ju säga så här, att om du vill att det ska vara... Det bästa är ju att få det optimalt.
Ja.
Så gå upp till 20, strax över 20. De som vill ha lite svalare är sallad egentligen. Ja. Kanske finns någon mer, men sallad är väl det som är lite vanligare plantuppdragen. Som kan gro bättre vid lite lägre temperaturer. Vid närmare 10 än 15 grader. Men... De andra, de vill upp i temperatur och då får du igång dem lite snabbare. Jag märkte ju nu, jag har ju hyllsystem hemma där jag dratt upp chili och paprikor och så vidare. Och då är det ju en del som är strax ovanför golvet. Och jag körde ju upp i 26 grader.
Oj.
Och de som stod på ned, ja, det var ju till chili och paprika. De ville ha 25-30 nästan för att gro så bra som möjligt. De som var efter golvet, de grodde ju sist, såklart. Det var ju svalare där nere, va? Ha. Och de som var längst upp, de grodde först.
Så då fick du det bevisat. Likt Älvsbyn bevisade vikten av beredskap, så bevisade tomatplantorna det här, chiliplantorna det här.
Ja, det kan ju skilja mellan... Det finns ju en faktor också med olika sorter och sånt där, då, va? Men jag har ju flera sorter i varje brätte. Alltså det är ju rader där, så jag varierar ju och har variation då. tycker det är roligt. Ja. Och då ser jag ju det att generellt sett så gror de ju längre upp de är då, där de får de här temperaturerna. Där gror de ju tidigare. Och så tar det längre tid där det är som svalast vid golvet då. Så det blir väldigt tydligt. Så jag skulle väl säga rumstemperatur i alla fall till tomatplantorna. Men då är det som sagt, du vet det där, det har vi pratat om tidigare också. Jag kan påminna om det. Det är när det ska gro.
Just.
Så fort de har grott, så sänk just tomaterna är ju extra viktigt. Därför de drar ju iväg, va. Och sänker du då, alltså det är förhållandet mellan ljus och temperatur. Har du för lite ljus, vilket vi ofta har i den här delen av världen, även med extra ljus, för det är inte så mycket jämfört med solljus ute, va.
Nej.
Så sänk temperaturen. För har du lite ljus och hög temperatur, ja, då skjuter de ju iväg och så får du sådana här långa gängliga tomater som är svårt att undvika. Det kräver mycket. Det är egentligen att försöka få ut dem i växthus så tidigt som möjligt och kunna skydda dem där ute. Om man har lite mer planter då, va? Alltså typ om man ska ha mycket tomater i ett 40 kvadrat växt. Det är mycket att bära om man ska bära in och ut på kvällar och morgnar.
Ja, ja. Då kan vi hålla på att bygga ett växthus i växthuset och sånt där. Men...
Exakt. Alltså, har du gjort det?
Nej, jag orkar inte det. Men min svägerska har gjort det, vet jag.
Ja, men jag faktiskt, när jag får upp det stora här nu, då har jag nog planer på att göra det, i och med att det blir så vansinnigt mycket planter och man vill ha upp lite bättre kvalitet på dem. Och då innebär ju det också att om jag kan greja det, så kan jag så dem lite tidigare, få tidigare skörd och större skörd eftersom jag får längre säsong på dem då, va. Det stora är ju också högre, så att då blir det ju det att har du längre säsong, de kan fortsätta att växa uppåt, innebär det att du kan få en eller två klasar till exempel på varje planta, va? Så att,
just det.
Och kan jag då vara lite tidigare och få bra kvalitetsplanter med växthus i växthus, så ja, men för nu börjar det ju bli så mycket när man har över 100, ja, med båda växthusen så är man ju uppe i över 150 kvadratmeter snart, va?
Många planter blir det.
Många planter blir det.
Du, Patrik, vi hinner inte med mer idag tyvärr.
Nej, men vi har väl gjort en del nu, va?
Verkligen. Så tack för det. Har du något du ville säga? Om har du någon föreläsning på gång eller någonting?
Jajamensan, det har jag ju. Jag måste plocka fram det, Kalle. Jag kommer inte ihåg längre. Det är så många.
Jag tar en grej under tiden då. Det är så här att jag fick ett meddelande på Instagram från en kille som håller på att ska göra minröjningskrokar. Det är som små ankare som man liksom kastar för att fånga in en mina och detonera eller någonting. Det är någon organisation i Ukraina som har efterfrågat sådana här. Han har nu tagit på sig att fixa det. Han har på formskär på någon firma uppe i någonstans. Sådana här krokar. Men han behöver också mycket paracord, alltså så här fallskärmslina, som man fäster i de här krokarna. Och han frågade så här: säljer ni det på Prepbox? Och då sa jag, nej, det gör vi inte. Men vi kanske kan göra det. Så nu gör vi det. Så vi säljer paracord för 5 kronor metern. Och man får liksom ingen paracord. Utan det som händer när man köper det är att vi sen köper paracord och skänker till den här organisationen i Ukraina. Så man kan nu gå in på prepbox.se och köpa hur många meter man vill. Man kan köpa en meter för 5 spänn eller 100 meter för 500. Målet är att få ihop 50 000 meter per akord. Jag vet inte om det kommer att gå. Det kanske är att jag har tagit i för mycket. Men gör det, så hjälper ni till att röja minor i Ukraina.
Mm.
Och nu dina föreläsningar.
Ja. Nu är det ju inte en allmän föreläsning på lördag här, utan det är ju en årsstämma för Vuxenskolan då. Vuxenskolan är ju de som är ute med bygdegårdarna mycket, va? Så de stöter jag ju på när jag är runt här mycket. De är ofta delaktiga i föreläsningarna. Och berättar om sina studiecirklar som handlar just om att kunna jobba kring bygdegård. Men det går ju också med bostadsrättsförening eller en annan form. Där man gör spottanalyser och allt möjligt, alltså inventerar i bygden. Man kan säga när man kommer upp nivån över hushållet, alltså nästan när man bygger en gemensam beredskap och så. Ofta kopplat till trygghetspunkter och sånt där. Så det blir roligt. Men sen veckan därpå så har jag en, och den vill jag trycka på, därför att det är, när vi var inne och pratade kommun igen nu då, det är ju så, ska vi ha en bra beredskap i det här landet så måste det vara hushållen men också kommunerna, för kommunerna är ju de som har väldigt, ja men det har vi sagt så många gånger va, kommunerna måste få en bra beredskap, så är det.
Ja.
Och där, då handlar ju det inte minst om att personalen har en bra hemberedskap så att de kan fortsätta att komma till jobbet och lösa sina uppgifter. Både transportera sig till jobbet men faktiskt också lämna sitt hem. De kanske, ja du vet, hur ska det se ut? Barnpassning, går att lämna huset, kan jag ta mig till jobbet och så vidare och så vidare. Och det är faktiskt det jag ska till ett kommunalt energi AB veckan därpå. Och det tycker jag är väldigt hedrande för dem. Och för mig med givetvis. Va? Men det är, kan du komma och hjälpa mig med våran personal här? Jag tycker det hjälper ju inte om vi skaffar massa reservkraft och grejer om inte personalen kommer hit. Va? Eller kan komma hit. Så den bollen, och det har jag ju sagt förut, just det när man hör försvarsberedningar, man hör de höga politikerna prata och så vidare. De vill aldrig lyfta hushållen när det ändå är hela grundbetongplattan för landets beredskap. Just det där lite, kan inte ni fatta att det finns ingen annan än vi här? Kommunen finns inte utan sin personal. Inte något annat heller. Det är så. Det måste funka med hemberedskapen för att resten ska funka också. Va? Så är det. Men sen har jag, veckan därpå så har jag... det kan vi ta i nästa vecka egentligen, men jag kan nämna det nu då så att folk inte bokar in något annat. Det är Mälardalen, Boglösa bygdegård utanför Grillby på 4/4 18-20:30, och sen är det Linneagården i Kolbäck den 3/4.
Kul!
Ja, och jag tror faktiskt att det är fler grejer, jag måste kolla.
Vi kan ta det nästa vecka då kanske.
Ja, det hinner vi. Det hinner vi. Jo, men du, det är ju Laskegården i Vedum på tisdagen efter annandag påsk där också.
Hmm. Vad ligger det?
Det är också, det är ju Skaraborg. Jag kan ju säga att Skaraborg är ju väldigt aktiv alltså. Och det roliga är ju att det fortsätter att komma folk hela tiden. Man tänker det, nu har jag ju varit här och de åker ju rätt långa sträckor folk och så vidare. Va? Men det fortsätter att fylla på i bygdegårdarna och fylla upp dem då så att de är fulla.
Men, och hur är det man gör om man vill ordna en sån här föreläsning?
Ja, men det är bra. Alltså då får man ju höra av sig till mig, till Patrik med CK på slutet, patrik@gmail.com. Så för vi en dialog och ser när det är möjligt om man hittar lokal och finansiering och sådana grejer. Va? Så att det kan man kontakta mig då. Och kommuner och företag, för det gäller ju privata företag också, att de måste ju också kunna fortsätta lösa sina uppgifter. Inte minst nu när så mycket är privatiserat. Va? Så att, men jag kan säga också då, jag hittade här nu den 8 april. Då är det Grolanda bygdegård i Floby också då. Då har vi de närmaste veckorna där då. Så ni är välkomna. Och det finns, de har börjat boka upp inför hösten också. Så att ligger man tidigt i planerna där så finns det möjlighet att göra det med. För nu kommer jag att prioritera det. Jag känner att det är, man når ju många fler med en podcast. Men det är väldigt att stå där och prata till folk också.
Ja.
Även om de är färre så blir det på en annan nivå faktiskt.
Du, nu slutar vi.
Det gör vi.
Tack för att du lyssnar. Fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se. Vi har jättemycket frågor kvar också. Tack för alla som har mejlat frågor. Vi har bara inte hunnit prata om dem.
Nej, men vi jobbar ju på och betar av.
Exakt, vi betar av. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.